Nåväl, här har vi i varje fall apostlarna då. Det är Johannes och Petrus. De har gjort en lam frisk. Och då blir de alltså anklagade här då inför Stora rådet. Och Stora rådet undrar alltså vilket namn och vilken kraft gör ni det här i? Och de svarar alltså väldigt frikostigt eller frimodigt. Hur det ligger till. Det står i fjärde kapitlet. När de svarar så här då så uppfylldes Petrus och den heliga ande. Och svarar de. Det står från fjärde kapitlet och åttonde versen. Då uppfylldes Petrus av den heliga ande och svarade de. Ni folkets rådsherrar och äldste. Eftersom vi idag förhörs med anledning av en välgärning mot en sjuk man och tillfrågas hur han har blivit botad, då ska ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Honom korsfäster ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Och sen måste jag rusha på här så jag hoppar över lite ställen. Det här resulterar alltså i att de blir förbjudna att fortsätta på det här viset i Jerusalem. De får inte agera i Jesu namn. De får inte hela Jesu namn. De blir förbjuden att undervisa i Jesu namn. Och de blir förbjuden att undervisa om uppståndelsen från de döda. Och då kommer vi till i 25 versen, fjärde kapitlet fortfarande. De blir ju frigivna. Inte kanske för att de höga herrarna ville så. Men de var ju populära bland folket. Och det var många här som tyckte att det var ju goda människor. Så de vågade inte agera mot dem. Så släpptes de fria då. Och då, från 23 versen. Sedan de hade blivit frigivna gick de till sina egna och berättade allt vad översteprästarna och de äldste hade sagt till dem. När de hörde det ropade de endräkt till Gud och bad. Herre, du som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem. Du har sagt genom den heliga ande som talade genom vår fader David, din tjänare. Varför upprörs hedningarna och tänker folken ut meningslösa planer? Jordens konungar träder upp och förstarna gaddar sig samman mot Herren och hans morde. Ja, de gaddade sig verkligen samman i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar för att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt. Och nu, Herre, se hur de hotar oss. Och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom den helige tjänare Jesu namn. Där de hade slutat att be skakades platsen där de samlades och de uppfylldes alla av den heliga ande och predikade frimodigt Guds ord. Anmärkning nummer 1. De har blivit falskt anklagade. De har gjort något och det ska de bli straffade för. Och de blir förbjudna att göra det goda. Så säger myndigheterna här. Då kan man tänka sig hur vi moderna människor är. Oj, här kommer någon med en stridsyxa. Ja, då höjer jag min och så sätter man igång och så fightas man till höger och vänster. Oj, här kommer det någon liksom och lägger ut en snara för mig. Ja, men jag överlistar. Jag är likadant fast på smartare sätt. Och så håller man på sig där. Men de gör inte så här. Inte ett dugg. De får möta ondska och betryck. De går in för Gud och så ber de. Herre, visa din godhet. Det är vad de gör. Genom under och tecken. Genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom den helige tjänare Jesu namn. De står fortfarande kvar. Vi är dina ambassadörer, Herre. Så här ser myndigheterna ut här. Men du är den högste. Det är du som har skapat allt och det är ditt namn vi agerar. Så nu ber vi dig, Herre, om detta. Låt oss inte svara med samma mynt, utan ge oss istället mer kraft. Låt oss få göra mer gott. Låt oss få bota mer människor. Låt oss få göra mer under och tecken som förhärliga ditt namn. Det är vårt svar på de här angreppen. Det kallar jag för kristligt. Och Gud svarar på det. Och vad händer då? Alltså, de förlöser, deras böner förlöser någonting. De ber till himmelens Gud. De har rätt motiv inne. De har rätt syfte med sin bön. Herren sänker sig ner och dånar och skakar på den platsen. Märkligt. Och sen gjorde de precis tvärt emot vad myndigheterna sa. Ni har förbjudit oss att predika i Jesu namn. Då går vi ut och predikar i Jesu namn. För att vi vill hellre lyda Gud än människor. Nåväl, om vi fortsätter efter den här berättelsen med Ananias och Safira då. Då kommer vi till Apostlagärningarna 5, 12 versen. Många tecken och under skedde bland folket genom apostlarnas händer. Och de var alla tillsammans i salen mot Pelarhall. Och de andra vågade ingen ansluta sig till dem, men folket uppskattade dem. Och ännu fler kom till tro till Herren. En skara både män och kvinnor. Ja, man bar till och med ut de sjuka på gatan och lade dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem och de förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar. Och alla blev botade. Alla som kom blev botade. Det är ganska mycket. Vi vet kanske inte riktigt hur många de är. Då händer det igen det här. Översteprästerna och alla hans anhängare, det vill säga Sadukeernas parti, uppfylldes av avund och grep apostlarna och satte dem i fängelse. De var avundsjuk. Helt enkelt. Ja, de kallade säkert någonting annat. Säkert så ville de liksom värna om ordet, eller säkert så ville de värna om Jerusalems lag, eller liksom säkert så ville de hindra något uppror, eller säkert så ville de hindra någon oro eller någonting. Men sanningen var den att de var avundsjuk. Så vad de kallade, det har inte med sakerna att göra, utan det är deras kraft här inne. För det står att vad hände med dem? Jo, de uppfylldes av avundsjuka. Ja, men man kan ju uppfyllas av heliga ande. Men de här, de uppfylldes alltså av avundsjuka. Det är alltså någonting som kan komma till oss så också. Jag vet inte. Jag har varit avundsjuk en gång. Nej, men det är väl någonting som, det är väl kanske den onda kraft som vi alla känner bäst till. Jag tror att då kan vi känna avundsjuka om vi är liksom där. Och vad vi vill kalla den och rättfärdigt jämt. Hur svårt är det inte att medge jag är avundsjuk? Men var inte det skulle jag ha påstått när han sagt. Kom och lämna det till Jesus istället. Kanske du får göra detsamma du. Nej, det gjorde de inte. De skulle sitta kvar på sina positioner. Och det går inte. Kommer man till Jesus så måste man bli en tjänare. De var ju vana att vara herrar. Så inte går det. Klart de visste om det. Nåväl. Nu var det här på kvällen. Och det betyder ju att stora rådet, och som det är de som kan få döma och sånt i såna här frågor, de hade ju gått hem och lagt sig. Så då satt man in de här i fängelset över natten, och så skulle man ta itu med dem då så snabbt som möjligt på morgonen. Och då hände det här. Men en Herrens ängel öppnade på natten fängelsets portar och förde ut dem och sade: gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt som hör till detta liv. När de hörde det gick de tidigt på morgonen till templet och undervisade. Då överste prästen och hans anhängare kom dit, kallade de samman stora rådet, Israels folks hela äldste råd, och skickade bud till fängelset att apostlarna skulle hämtas. Men när tjänarna kom fann de dem inte i fängelset. De vände tillbaka och rapporterade: Vi såg att fängelset var ordentligt låst och att vakterna stod vid portarna. Men då vi öppnade fanns det ingen där inne. Och hjälp. Vad har hänt? Men nu vet jag inte riktigt hur det var för judiska. De heter inte vakterna. De romerska. De var ju avrättade om en fånge flydde ur deras förvar. Det här var inte romerska vakter. Det kanske inte var lika hårt. Men de var nog ganska så rädda. Vadå här? Vi har låst in dem här. Och här kommer de att titta här att ja, men det var ordentligt låst. Normalt om jag ska liksom plocka ut en som är fängslad så måste jag ju bryta mig in på något vis. Och de skadorna kan man ju upptäcka dagen efter. Så här gjorde de. Men de var ingen som såg. Det var ordentligt låst fortfarande. Så hur kom de ut därifrån? Jo, ängeln öppnade ju portarna på något sätt. Och låste efter sig. Nåväl. Så Gud skadade inte i onödan. Han ordnade ändå. Och så är det så fantastiskt med de här apostlarna. De tar inte tillfället och flyr. Det skulle jag ha gjort. Om jag blir fängslad speciellt orättvis, speciellt om jag gör något gott, så kommer jag ju försöka fly om någon kommer och öppna dörrarna åt mig. I tron att jag ska få tjäna Herren, jag flyr till Nordkap. Så att jag kan fortsätta tjäna dig. Kommer man kanske att lura sig då? Kanske är jag ärlig, men knappast en sån gång. Det är väl för att slippa sitta inlåst och bli förmjukad så. Nu gjorde inte så. Utan ängeln sa åt dem vad de skulle göra. Det är klart, kommer en ängel och låser upp dörren åt den så får man en väldig respekt. För en ängel kommer från himlen och de ser helt annorlunda ut. Det är så mycket ljus och kraft kring dem. Man öppnar inte munnen ens. De bara förkunnar sitt uppdrag vad de har från Herren. Tillbringar inte onödig tid synligt för oss. Men jag sitter och går och åker hem igen. Ungefär. Men man glömmer aldrig. No way. I varje fall. Nu var det en gubbe här som visste om att när stora rådet hade samlats här på morgonen och på förmiddagen i Jerusalem, så hade de sett att de är fängslade killarna och stod här i templet. Då pratade de med Jesus fortfarande. Men de är ju fängelse, hur går det till då? För de sände ju bud och talade om för de här i stora rådet att nu, de är ju där. Ja, då kom ju tempelvakterna dit och hämtade dem då, för de skulle inte stora rådet. Och där blev de ju på nytt då förbjudna att tala och läka i Jesu namn. Och då säger de så här, Apostlagärningarna 5:28. Då sa de så här: förbjöd vi er inte strängt att undervisa i det namnet. Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod ska komma över oss. Ja, där kommer det fram vad de egentligen är rädd för. De vet att de har korsfäst Jesus. De vet att de har gjort fel. Och nu är de rädda att behöva stå till svars för det. Då svarade Petrus och aposteln: man måste lyda Gud mer än människor. Sen läser jag inte ur ordet, det tar längre tid. Det är lättare att förklara bara så här, att vad han gör sen när han förklarar för rådsherrarna här, som här börjar på blotta upp sig, och egentligen är vi rädda att vi måste stå till svars. Det kan ju tänkas att det är Messias och det är vi som har konspirerat med romarriket och lite annat för att få hans korsfäst, bara för att vi vill ha kvar våra positioner. Och de känner ju en rättfärdig Gud, Gamla testamentet, det kan de ju utan till, de här gubbarna. Och där visar ju verkligen Gud olika sidor. Och man var rädd på den andra sidan för Gud. Man visste ju om vi har gjort någonting som förtjänar döden. Men då börjar de att behöva skydda sig. Men då förklarar Petrus så här: ja, men det var Guds avsikt. Ni utförde Guds avsikt. Herren Jesus kom för att korsfästas. För att gå ner i döden. Ni utförde det så. Men vänd om till Jesus så att ni får era synder bli förlåtna och så vidare. Så får ni del av hans verk istället. Ni var med och utförde det. Alltså han ger dem tröst mitt i allting. Men han är ganska tydlig. Vi måste vara lydig Gud mer än er. För om vi ska vara lydiga er, då kommer vi bara att hjälpa till. Att trycka ner det här som ni inte vill ha upp i ljuset. Ja, vad hände då då? Då började de att samla ihop. De körde ut Paulus och de här. De började att samla ihop alla rådsherrar och så överlägger de. Och då dyker det upp en herre som heter Gamaliel. En vis skriftlärd man. Och han förklarar så här att vi har sett såna här händelser ske förut. Och är det människoverk, då rinner det bara ut i sanden efter en tid. Men om det är från Gud, ja, då, vi vill inte bekämpa Gud. Så han övertygar rådet här. Om det är från människor, då behöver ni inte frukta, för att då rinner det ut i sanden. Om det är från Gud, så visar det ju så att ni har bekämpat Gud. Så låt de här männen vara i fred, säger han. Och de lät så övertygas och lät det bli så. Så tog de och piskade dem bara. Jag känner dem. Ifrån 39 eller 40 versen då. De lät sig övertygas, kallade in apostlarna, lät piska dem och förbjöd dem att tala i Jesu namn. Sen släpptes de fria. Och apostlarna gick ut från stora rådet glada över att de hade ansetts värdiga att lida smälek för namnets skull. Det finns sådana människor idag. Jag tror Johnny har den där grejen i sitt hjärta mellanåt. Att man kan vara glad över att man får lida för Kristus skull. Det är en stor nåd att ha den, så kan han säga. Sen undervisar de varje dag i templet. Och de predikade det glada budskapet för alla. Under den tiden så har församlingen vuxit till 5000 personer och lite mer. Alla har sålt allt vad de ägde och hade. De skulle inte ligga någon till last. Inga myndigheter. Ingenting sånt. De skulle tjäna Gud. Och här gällde det att få mat. Och det fanns ju några änkor här. För det ingick i den kristna tron att de som är sjuk och svag och gammal och änkor och sånt här ska man värna om att ta hand om. Man överger inte varann bara för att man inte längre kan arbeta. Det är fortfarande människor. Och då blev det lite bråk i matutdelningen mellan två grupper då. Och då insåg då lärjungarna, eller apostlarna, att så, vi kan inte hålla på med just det, och tjäna vid borden. Så utser bland er sju män, som tar ansvar för att se till att maten fördelas rätt, så att det inte blir orättvist eller så. För det var ju någon grupp som kände sig missgynnad. Och så sa apostlarna, vi ska tjäna i ordets och bönens tjänst. Ja, det var deras kall. Men de tog ett tur med församlingstukt här och ordnade till under tiden också. För församlingen växte ju så det knaka. Så de måste få till lite ordningar här under tiden. Det är därför det blir som det här ingreppet mellanåt, som man undrar, varför står det här? Ja, det tillhörde den växande kroppen. Vi ska inte låta liksom den gruppen bli avundsjuk på den gruppen på grund av att vi inte kan fördela maten rätt. Då bjuder vi in avundsjukan i kroppen. Bättre att det får gå rätt till. Och då kommer det här. Vi kan ju tycka att det är ju ingen märkvärdig tjänst. Ja, kanske det är det. Det är lätt att bli korrupt om man får ett ansvar för en massa tillgångar som många vill ha. Man gör en special deal med någon kvinna eller man att får jag lite fördelar av dig så får du lite mer mat. Det är lätt att bli korrupt. Så då sa de här så här att utse bland er 7 män som är fyllda av den heliga ande och Guds vishet. Det krävdes det också. Sådana här vardagliga tjänster. Det är därför jag brukar säga att de här små sakerna, de är inte alls oviktiga. Det krävs den heliga ande i det också. För syftet var ju att inte någon skulle missgynnas på någon annans bekostnad. Och så väldigt gott. Och på det viset så bjuder man inte in mörkrets makter. För det är lätt att slå sönder en församling som är växande. Genom att köra in lite avundsjuka och lite sånt där. Då är det igång. Och då kör mörkret på. Och alla kommer att tycka att de gör något rättfärdigt. Men det är avundsjukan och girigheten och lite annat som håller här på att härja här. Det undviker de på det här viset. Så därför skulle det alltså vara 7 män. Fyllda av Guds vishet och den heliga ande. Och en av dem var då Stefanos. Stefanos, det var ingen av apostlarna. Han tillhörde inte apostlaskaran. Men det står ändå om han så här. Stefanos var fylld av nåd och kraft. Och då läser jag från 6:e kapitlet i Apostlagärningarna och 8:e versen. Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Och då kom det lite folk från en synagoga här. Jag tror den synagoga kallas de frigivnas. Men en synagoga, en sån kyrkokonstellation, de har ännu inte tagit emot Jesus. De baserar allting på lagen, de också. De är inte lika hög som rådsherrarna i Jerusalem. Men det var en grupp som kom från en synagoga här. Och började ifrågasätta Stefanos. Vad går det här och gör folk frisk för? Ja, det var lagens folk som gjorde så. Då var nog rädda och kom en sjukdom också. Och så småningom så står det så här, för det här är ganska roligt. För det blev en diskussion då. Ni vet ju hur det kan vara. Man pratar nådens budskap med någon. Och så kommer någon annan som är rättfärdig med sina argument. Och så håller det på så här. Och det tar aldrig någonsin slut. Många som nickar igenkännande här. I 10:e versen. Men de kunde inte stå emot den vishet och den ande som här talade. Det är ju den heliga ande som talade genom Stefanos. Så det behöver inte vara så väldigt mycket under och tecken. Han talade inspirerad av heliga ande. Och därför kom de inga vart med henne. Så därför så pratade de ihop några män som skulle anklaga han falskt. Och sen ska han också in för Stefanos. Och skälet är detsamma. Han gjorde gott mot Jerusalems folk. Det är ett väldigt långt tal. Jag tänker inte ta det allting. För det tillhör historien. Men det är fascinerande vad Stefanos kan tala. En vanlig enkel olärd man. Anklagad av dem som är lärd i skrifterna. Och Stefanos han överglänser dem 7 mil. Bara för att han talar. Det är anden som talar igenom. Så Gud kan sånt då. Och ni vet vad han... Jag har berättat för er någon gång när jag stod inför rätta. Och jag själv sa väl kanske lite högdraget att aldrig har man sett en så bra försvarsadvokat. Jag var min egen försvarsadvokat. Jag hade vet att inte få någon. Men det stämde. När jag blir ställd inför rätta så ska vi inte oroa oss för att Herren ska lägga sina ord i vår mun. Det har skett 2 gånger här i de här kapitlen också. Och Gud gör så även i modern tid. Det hände 1900 för mig då. 1985. Och det är ganska modernt. Så det sker fortfarande idag. Jag kan gå i god för henne. De kunde alltså inte stå emot visheten och den ande som här talade. Så därför ska han också inför rådet. Och där börjar 7:e kapitlet som vi tar nästa vers då. Jag kan förbereda er på att Stefanos, är någon som vet vad Stefanos är egentligen för oss kristna? Han är först på någonting. Stefanos är vår första martyr. När han står inför rådet, då ser rådsherrarna att han har en ängels ansikte. Så på något vis så vet de om någonting mer här. För det första kan man avgöra att det är en ängels ansikte om man inte har någon uppfattning om det. Men så står det skrivet. De såg att han hade en ängels ansikte. Och det kan jag också gå god och säga. Att om ni får se ett ängels ansikte någon gång. Så vet ni att det är alldeles särskilt sen. Men hur ska ni beskriva det? Det är en annan sak. Det är inte så lätt. Men det är alldeles särskilt. Och det visste de här gubbarna om. Ändå kommer de av samma skäl. För att han gjorde gott mot folket. Rådsherrarna blev avundsjuka. Och därför måste karln dödas. Det blir tuffare och tuffare här att vara kristen. Det här är alltså de människor som är beredda att betala priset. De kan använda den fulla auktoriteten hos Gud. Då sker det också under och tecken. Är det så att du ska bli stor och berömd själv och vill tjäna mycket pengar, så kan du missbruka lite av det här. Men då är det andra andar med. Då är det andra krafter med. Då är det någonting som ser ut som Herren men inte är Herren. Sen är det som tröst för oss, det är att Gud ställer inte kravet på oss att vi måste vara helt överlåtna. Det är en förmån, det är någonting att längta efter, för det är bara skönt. Tänk hela ens kött är korsfäst. Och underbart. För det köttet är bara besvället och håller på att bära med sig jämt. Med begär och allt vad som finns i ett kött. Och så har man bara helig ande istället. Och så varenda dag går man ut och tjänar Gud på gatorna i Örnsköldsvik. Och är det någon sjuk som kommer så helar man dem då. Hej då. Och så fortsätter man. Alltså de skulle vara helt underbart att få tjäna så. Men då ska man också vara helt överlåten. Och nu ställer inte Gud de kraven på oss. Han är nöjd med att vi är frälst. Det är det viktiga för han att vi är med hela vägen. Och sen gör han ingen våld på någon av oss. Han är nöjd med dig precis som det är. Han glädjer sig över dig. Till och med så att han dansar av glädje. Eller vad står det igen i Sefania? Står det att han hoppar av glädje och lust över oss? Någonting sånt. Bara för att vi är frälst. Vi är hans ägodelar. Han älskar oss alldeles oerhört. Och sen är det upp till oss ibland. Vill vi något mer? Hur ska vi tjäna här? Okej, första delen av det här. Vi är rädda, det är klart. Men vi vet hur tiderna är idag. För det första, om du går och talar allt för tydligt om Jesus offentligt, ja, då kommer myndigheterna eller marknadskrafterna att reagera mot dig. Så det gör man kanske inte. Men sen har vi folk svårt att bli övertygade också, för att man är tveksam till Herren och så. Så då kanske man skulle vilja spetsa på lite med, ja men okej, är du sjuk så blir du hel då, så får vi se vad du säger sen. Då skulle det låta på ett annat sätt. Det skulle jag vilja vara med om. Om jag är värdig och kunna hantera det. Det är ju det man är tveksam på. Bara för att Herrens namn ska bli känt. Och så vet man om det. Om jag är riktigt lydig i den tjänsten. Att jag går som hans representant. Så kommer jag att bli föraktad av många. Någon får behov av att ta livet av en. Vill jag det, Herre? Var lätt att säga ja, jag skulle vilja det. Men är man verkligen ärlig när man säger det, det är ju en annan sak. Men då skulle man vilja. Det här är den heliga andes verk som jag har pratat om i allt. Och det som hämtade den här lappen, det är nu först jag plockar fram, alltså varför skulle jag fara? Jag hade en liten sammanställning här hur de använder namnet. De förkunnar att Jesus är det enda namn som kan frälsa. De blev förbjudna att tala i Jesu namn. De helade sjuka i Jesu namn. De gladde sig över att förnedras för namnets skull. De förkunnade i Jesu namn. De bad om tecken och under i Jesu namn.